Så att, välkommen till lektion 5, som är en extra lektion när vi ska gå igenom den tentamen som skrevs. Vad står det? Fredag 2004 10:29. Och ska vi kolla hur många av er skrev den här? Det är nästan alla, va? Ja, för det är några här som inte var med. Men jag ska vi göra som vi hade ju en lektion tidigare här också, och ska vi försöka, för att för en del av er så är det ju första gången kanske som vi skriver en tenta på. Eller för en del är det första gången som ni skriver en tenta på högskolenivå. Mm. Och då kan vi börja med alla första bladet, med risk för att en del suckar nu och tycker att nu är han övertydlig och jobbig här. Men så står det faktiskt på alla första bladet: alla svar ska påbörjas på ett nytt blad. Nu var jag ganska snäll över förra tentan, så att, men det är en liten varning för framtiden, för då finns det alltså lärare som att ni kan få poängavdrag och att ni egentligen gör fel om ni inte skriver varje fråga på ett eget separat blad. Och för att man gör så här lite grann för att kunna rätta rättvist också, att man kan ta alla fråga 7 från en hel grupp när jag lämnat, så tittar man parallellt på era fråga 7. Så det finns anledningar till varför man har. Det är inte bara att vi vill plåga i onödan på det sättet. Men vart jag vill komma egentligen, för att jag kommer väl inte vara så stenhård på den här gången heller, men jag menar att varje fråga här, ta varje fråga på allvar och titta igenom dem. För att en del av er, jag säger inte alla, men som missade den här första tentan, jag tror att ni gjorde det lite för mycket som man skriver ett prov på gymnasiet, att man alltså klottrar små snabba svar på ett papper och så vänder man och skriver. Försöker man få in alla de här 10 frågorna på ett A4, det är ett väldigt dåligt sätt att lösa den här tentan. Och då missar man kanske en del grejer som vi ska titta lite grann på, vad som är tentateknik och sådär. Men vi ska inte fastna för länge här, för jag tror att nu där med den här tentan och objektorienteringsdelen, den kommer, vill jag påstå, vara enklare för er. För nu har ni ju gått den här analys- och modelleringskursen, så att det här med att rita klassdiagram och så, det kommer ju kännas betydligt enklare. Och sen så handlar det väl lite grann om, för vissa frågor, att läsa på lite grann. Mera, kanske. För att om vi börjar då med den här allra första frågan, så ska vi se. Heter du Ahmed? Kan du läsa upp första frågan? Vad ska vi göra här?
Ett heltalsex av typen in kan egentligen deklareras med olika modifierare. Vad blir det för skillnad för heltalet x om det i deklarationen står private int x, sen static int x och final int x?
Ja visst, tackar. Då har vi de här A, B, C. Och då vill jag påstå på de här tentorna att de här två första frågorna, det är ganska enkla poäng om man har läst på. Men här ser jag på en gång att svarar man helt fel här, då har man ju pluggat väldigt dåligt. För att det handlar ju om traditionell studieteknik, att man skaffar de gamla tentorna som finns och så tittar man igenom vilken typ av frågor återkommer, och så får man väl slå upp i boken vad står det om de här sakerna, så tittar man på svaren. Så att ingen kan ju bli överraskad över den här frågan när den dyker upp på tentan. Men sen är det väl intressant vad man ska svara då då. Och granne med Ahmed här, vad heter du i rött?
Hanne.
Vad säger du om den första? Private int x.
Private, det är väl
tillgänglig
inom sin egen klass.
Ja, exakt. Och egentligen om man lägger till enbart inom den egna klassen.
Absolut.
För den, det är, om det skulle stå public, då är den ju också tillgänglig i den egna klassen. Men är även på andra ställen. Så att ett mer distinkt korrekt svar är att åtkomst enbart inom den egna klassen. Och det är inget att tjafsa om, det är bara så svaret. Sen kommer det frågor senare på den här tentan som man kan diskutera ganska mycket om. Men det är så. Ja, ska vi gå vidare då till... ska vi se, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men om det står static här istället då?
Ja, du... jag vill.
Ja, du Ilma. Du är... men alltså, för de här... ska du klara den här tentan? Mm. Då handlar det om att plugga in. Det här måste sitta, tror jag. För att sen kommer det lite svårare på... för att får du problem redan här, då tappar du poäng som är ganska nödvändiga för att få det här godkänt som du vill ha. så vi alla kan fira en lugn och trevlig jul så. Men vi tar Katrin då. Du vet inte, nej.
Jag glömde bort det.
Vad har ni gjort sen senaste tentan? Säg inte att ni har hållit på med andra kurser.
Jo.
Olga då? Du har i alla fall hållit på med labbarna. Det har ju gått bra för dig. Du startade fruktansvärt sent tycker jag.
Jo.
Men du har ju hållit kontakt med Java. Om det står då static, int x. Men det är ordet static. Det är det man får poäng för. Vad betyder det?
Det är i alla fall... Jag kommer inte ihåg
stället. Ja, vi har i alla fall lokaliserat ett problemområde. För att, vänta, har ni problem här, då får ni problem med tentan. Så är det alltså. Här är en kille som har fått fram boken i alla fall. Bra.
Ja.
Om du inte kan static, då får du slå upp och kolla efter static. Kan du det utan bok, eller behöver du bok?
Ja, för din skull ska jag kolla i boken.
Ja, jag gör det. Så tar vi din granne under tiden här. Så går vi på final. För det, final är egentligen lättare. Jag tycker att de här kan man lite grann listas ut beroende på orden private och final, vad det betyder. Static är svårare, det måste man kunna. Final, det har vi använt. På lektionerna, på föreläsningarna har jag tagit upp det på lektionerna och i labbarna har jag använt det. När använder du final?
Det är när vi... Det
visst. Och det du gör det är att det sätter int x här så att det blir en konstant.
Kan vi upprepa vad man
säger? Ja, vi ska göra så då. Jag tror att jag ska försöka kladda mindre än vanligt på tavlan, vad brukar vara. Och så ska jag försöka tala ganska tydligt så att svaren kommer in på inspelningen här. Då är det att på fc, när det står final int x, då betyder det att när man har satt final framför ett heltal, då blir heltalsvärdet konstant. Det går alltså inte att ändra sen. Men att man gör av en variabel så skapar man en konstant. Med ett konstant värde. Varken mer eller mindre, det är så. Och det är lite grann, det är någon som har frågat hur mycket ska man svara på frågorna. Då är det självklart att de här första tre frågorna så ska man väl svara... precis och ganska exakt. För att ni får på andra kurser träna om att skriva uppsatser, men det är ingen idé att skriva en liten essä om final int x. För det vill inte jag veta. Jag vill veta exakt vad det betyder. Och då är det att det är ett konstant värde. Det går inte att ändra. Static är lite svårare. Det medges. Har du hittat det?
Ja, här står det. Man använder sig nämligen av det reserverade ordet static när man deklarerar klassvariabel.
Ja.
Då står det inte.
Men det nu när du sitter och... Du har hittat det i boken och läst det. Vad skulle du svara på frågan nu då?
Ja, just nu skulle jag bara läsa av här.
Ja. Men vilket ord är det du ska ha med om du ska få poäng här?
Klassvariabel.
Ja, exakt. Att det blir en klassvariabel. Och de frågorna finns ju på många tentor att, och det är ju alltså grunden när det gäller objektorientering, att man måste lära sig skilja mellan klassvariabler och, vad är det andra? Det står inte på samma sida troligtvis.
Nej.
För att vi går vidare ett steg. Så kollar vi med dig här. Om det inte är en klassvariabel, vad är det då? Eller rättare sagt, om, vad är en klassvariabel? Är det Annika, försöker du räcka upp handen? Nej. För nu ska vi titta här. Vi är på ettan. Här har vi alltså ett heltal. Här har vi variabler. Men vi återkommer till dig med metoder. För det var ett fel svar. Vi spar dig till tvåan. Men vad händer här med när man sätter static? För okej, på den här första frågan. Då får man poäng om man svarar. Det blir en klassvariabel. Men det kommer andra frågor på andra tentor och då kan det här komma. Vad är skillnaden mellan en klassvariabel och en instansvariabel? Vi provar med en kille till här då.
Ingen
aning. Ajajaj alltså. För att de som fick bra på tentan, de bara liksom, det var självklart, man svarar man kan det här. Vad säger du då? Det har jag inte sett så mycket tidigare.
Nej.
Du kanske har suttit hemma och läst något fruktansvärt mycket. Så du kan berätta det här.
Nej.
Ja, det är ingen snack om var ni ska börja. Lisa då? Jag tror ni får låsa in er i den här grupprum här och plugga kollektivt. För att alltså, det är en dålig idé att komma till... ska se, nu kommer jag inte ihåg hur ni svarar, men vem kan tänka... Rickard, du försökte väl svara på det här på första gången, gjorde du inte? Första tentan.
Nej.
Ja, då tar vi det här. Då är det så att om man sätter static, det blir en klassvariabel. Då är det att om man har en klass, klassen triangel, och man skapar sedan en massa trianglar, då är det att alla instanser av klassen triangel, de har den här x gemensamt. Så att klassen har bara en gemensam klassvariabel. Så att om triangel 1 kör x plus 1, då ökar värdet med 1. Om sen triangel 3 kör x plus 2, då ökar värdet med 2. Och om man går tillbaka till triangel 1, den här ökningen med 2, den gäller för alla instanser. Men om det inte står static, då är det ju en instansvariabel. Då är det knutet till den instans där man är. Det är väldigt grundläggande objektorientering. Och den här biten är, när vi till exempel kommer på den här tentan sen till fråga 5, så gjorde många fel på det här. Och då undrar jag så här, att då kanske man bara suttit som du kanske skulle göra nu då, med den här boken, så läser man och läser och läser, så fastnar det i klassvariabel. Men frågan är sen nästa, har du egentligen förstått vad en klassvariabel är, även om man svarar rätt på tentan? Men alltså, klassvariabel är okej svar för att få en poäng här. Men för om man ska klara hela tentan bra, då får man gå vidare och titta på vad är faktiskt skillnaden mellan en klassvariabel och en instansvariabel. Men jag tror att det är det här, jag har ju rättat de andra tentorna. Då är det att där gick det bra för ganska många. Det var ordet static som det var problem med. Och det är ett lite klibbigt och svårt ord. Och det är alltså ett arv från andra språk som C och C++. Där det har ytterligare lite annorlunda betydelser. Så att jag håller med om att det är inget vidare bra ord det här. Men det är ett faktum att i språket Java så är det här static man använder. Och därför måste vi lära ut att det heter just så. Men okej, vi ska väl gå vidare. Nu ska vi se. Abstract då. För att nu är det ju så att, och det här får man ju också vara lite alert, för att det kan ju skilja lite grann. Här handlar det ju om alltså ett heltal variabler. Och här är vi ju på metoder. Det ser ni ju, för det sitter ju parentesen här. Vi har ju pratat om abstract flera gånger. På lektion 2 så pratar vi ju jättemycket om abstract. Frågan är vad jag sa. Erik, kommer du ihåg någonting med abstract? För att om det står framför en klass, då betyder det att den klassen går inte att instansiera, det går inte att skapa objekt. Men om det står framför en metod, vad betyder abstract då? Är det någon som har ett vettigt tips? Du räcker upp handen eller sitter och kliar med pannan? Ja, ja, då är man på rätt väg. Och varför kan den inte anropas?
Ja, den har liksom ingen kropp.
Nej, bra. Det får man poäng för. Den har, när den är abstrakt deklarerad, då saknar den kropp. Och om du fortsätter, vad är poängen med att den är abstrakt deklarerad? Var ska kroppen skrivas? För en funktion utan kropp, det gör ju ingenting. Och meningslösa saker ska den inte ha i programmen, eller hur? Nej. Så var ska kroppen skrivas? Nej, du som sitter bakom där. Bra. Och det är användbar information, för att här smyger vi igång med de här grundläggande begreppen. Men alltså, jag menar så att om det här sitter, dels får ni ju 6 poäng, men den här kunskapen är även nödvändig för att i den här fråga 5 sen, där en del svarade alldeles utmärkt på tentan och fick 7, 8, 9 poäng, men några traskade helt fel. Och då behöver man ha lite koll på vad är det här med abstrakt deklaration, och när man alltså skriver kroppen i ärvande klasser. Då går fråga 5 alltså väldigt, väldigt mycket bättre. Så att det här området, om vi tycker jag pratar länge om det här, så är det nog värt att jag gör det. För att alltså, skulle man ägna en eftermiddag tillsammans med några kompisar och verkligen sätta sig och läsa på det här, så ger det ju poäng på tentan. Det är väl det första akuta tipset. Hur klarar man den här tentan? Jo, man läser på. Vad betyder de här begreppen? För att private är också lite intressant att känna till när man pratar om datagömning sen. Hur man skyddar data. Jag tror att den poäng som allra, som jag delade ut allra mest poäng för, det var nog den här. Public in evaluera. Vad händer med den metoden? Och om vi tar nästa kvinna som sitter där. Det är inte viktigt, men man vet något annat. Men vad blir det då? Jo, här måste man nästan använda sin... För att ibland kan det vara bra att gissa också. Om vi går vidare ett steg då.
Jag tycker att vi kan evaluera till alla grupper.
Ja. Och jag tycker man ska inte hänga upp sig så mycket på evaluera. Jag hittade på ett namn här. Det är att ett mer exakt svar. Men du skulle få poäng för det där. Men ett mer exakt svar, det är ju att metoden kan nås i samtliga klasser. Alltså. Samtliga klasser. För den är publik. Alla klasser kan ropa på den här kommandon. Den får ni bara inte missa. Men sen är vi där igen då. Nu ska vi se med Annika. Nu är det en metod här. Om det står nu static framför en metod som heter evaluera, som returnerar ett heltal int. Vad gör static med metoden? Nu är det bra nära att det blir gemensamt. Men det blir inte gemensamt för alla klasser, utan vad är det som det blir? Ja, jag tror du förstår, men du slirar runt lite grann rent språkligt bara. Vilka delar på metoden? Den blir gemensam. Det blir en klassmetod när det står static framför. Och om det är en klassmetod, vilka delar då på metoden? Ja, och alla klassinstanser, alla objekt som ni skapar av den klassen, de delar på den här evaluera. Så att om man har en klass hund och sen så skapar man en massa vovar. Vove 1, vove 2, vove 3. Och om den bara har en metod som heter själv, där det står vuff som skrivs ut, så kan de dela, om den är static, då är det alla de här hund 1, hund 2, hund 3. De använder samma metod. Då är det en klassmetod. Ja, sen vet jag att man säger, det här är egentligen, det handlar ofta om man läser på och pluggar. Det här är ju rena pluggfrågor. Så att om ni känner att det tar emot här, då får man ju ta fram alltså boken. Och det är ju, det handlar ju precis som du gjorde där. Du gör ju helt rätt. Om man kollar en register så får man ju upp de här orden. Så kollar man av de här. Och hämtar ni hem gamla tentorna, så märker ni att de här frågorna är med på nästan varenda tenta. Så man kan inte bli överraskad om man säger, oj, ska man verkligen fråga på det här och hjälp? Utan det här måste man ju vara förberedd på när man kommer på tentan. Det här har man ju läst på. Så man går snabbt vidare till den första fråga som jag tycker innebär lite arbete på den här. För jag tror, här kan man, eller kan man inte. Och sen kan man nog gissa på private, public och final. De tre andra, de måste man kunna. Mm.
Alltså, kan du upprepa svaret på static?
Ja, vi kan ta de här static, för det är static som ställer till alltså problemet. Och då är det på 1B static, då är det för ett heltal. Och på 2C, då är det static för en metod. Men den gör precis samma sak. Att den gör, istället för att bli en instansvariabel, så blir det en klassvariabel. Så att den är gemensam för hela klassen. Alla instanser man skapar av en klass, de delar på den här. Som till exempel om vi sätter ihop de här. Static final pi lika med 3,14. Då har vi alltså en konstant som alla kan dela på. Vilket är smart. Då sparar vi lite utrymme i minnet också. För att istället för att För varje objekt, om vi inte har statik, så är det när vi skapar varje objekt. Då skulle vi behöva göra ett utrymme i minnet för just det pi. Har vi ett gemensamt med statik, då räcker det att göra det en enda gång i minnet. Och skapar vi sen, vi säger att vi skapar en massa cirklar. Cirkel 1, cirkel 2, cirkel 3. Då delar de på den här. Likadant skulle vi kunna ha en statik int beräkna cirkelns area. Och har vi den statik, då blir det alltså en klassmetod istället för en instansmetod. Så att alla cirklar vi skapar av den här klassen, alla instanser av klassen cirkel, de använder samma statiska klassmetod, beräkna area. Och det gör de därför att det här magiska ordet, static, är det som ändrar på. Och gör att det är klasstillhörighet istället för instanstillhörighet. Då har jag sagt det med mina ord, och Skansholm säger någonting liknande i boken. Så att jag tror att för väldigt många av er här inne, är det någonting ni ska läsa på, så statik är nog ingen dum idé. Sen tror jag som fråga 3 här. Och då när man ser den först kan man ju tycka, det här ser bra jobbigt ut. Varför ska han ställa såna här frågor för? Men istället för att bli lite stressad, jag tror att felet med den här fråga 3. Vi kanske ska ta och nästa kille på tur. Ska du läsa upp fråga 3?
Vad blir utskriften på följande kod? Ska läsa hela koden?
Nej, men ta det som står efter bara.
Vad sa du?
Det står lite till innan koden kommer.
Jag måste vara
ja. Så att då är det ju, då får man ju att dels om man fixar rätt utskrift så får man poäng. Men man ska ju, även om man känner sig lite osäker på att få exakt rätt utskrift, så är det ju så att man får poäng om man beskriver konstruktionen. Hur funkar en konstruktion där det finns en while loop inne i en for loop? Det är en fråga. Men sen är det för att få ut den här rätta utskriften. Är det någon som har något förslag på hur man ska göra om man får en sån här fråga? För jag tror att det som en del av er gjorde fel, det var att då satt de och tittade på den här koden och så tittade de. Så blir det ett varv, så går man ner här och så vad blir det? Så kommer man upp igen. Och så börjar det snurra huvudet efter ett tag. Det är lätt sant. Kan man göra på något annat sätt då, om man ska... Nu hörde jag rätt tror jag någonstans. Säg högre.
Skriva ner det värde man fått.
Ja visst. Man kan göra som en sån här tabell så här borta i skuggan. I och X är ju två värden som har väldigt central betydelse här. Och då kan man ju helt enkelt bara titta på vad de blir. Har ni utskrifter av tentan så att alla kan se en tenta? Är det så?
Nej.
Ja. Ja, men det är några som inte har det. Ja, det är ju klass 4 i mellanstadiet där. Man ska ha såna lappar. På tisdag ska man utflykt. Säg till mamma att ni tar med gummistövlar. Vi ska göra så nästa år, Lisa, jag lovar. Vi får börja här uppe. Får. Inte lika med 7. I är mindre än 9. Och jag tror det här kanske inte är en dum idé heller. Att man alltså tar och går igenom det här rad för rad. Och försäkrar sig för sig själv. Vad betyder varje enskild rad? För då kan man ju alltså svara väldigt bra på den här delfrågan. Förklara också varför. Om man sätter sig in i hur fungerar den här konstruktionen. Då ska vi se då, om vi går ett steg bakåt. Nu när jag står på tavlan, då kan du berätta att det här for-loopen, för det är ju inte bara för den här frågan, det kan komma andra frågor. Hur fungerar for-loopens konstruktion? Jag har inte sett dig så mycket på lektioner och föreläsningar.
Jag har inte varit
med. Ja, men alltså berätta för mig då, när kom du in på kursen? För att jag måste ju veta att när en del av er har problem med tentan, hur sent börjar du? Jag är bara nyfiken alltså.
Jag är inte med på kursen.
Nej.
Att
jag
helt
det är ja, okej. Okay. Det är schysst att man får en personlig assistent med sig. Men då går ju frågan över till dig. För du har ju varit med på kursen. Om du tar de olika delarna i for-loopen. För det är ju tre delar. Vad gör de tre olika delarna?
Det
Alltså man börjar på ett värde som är 7 och om, alltså i är liksom 7 och om i är mindre 9, alltså 7 och 9, så är det 2, så får det bli 2, 7 och 9.
Ja, om vi ska dela upp de här tre delarna, för det är, nu tänker jag i tentor allmänt, det är ganska ofta man får förklara en for loop, hur den funkar. Vad är den här delen, vad skulle vi kunna kalla den för? Ja, man kallar den för initiering. För att räknaren skulle vi kunna ha någon annanstans, men grejen är att vi alltså sätter startvärde, vi initierar startvärdet. Här, mittdelen då, vad är det för egentligen som det handlar om här? Vi fortsätter med dig.
Men kontrollerar att om
det är. Ja, då kan man kalla det för villkor. Ja, förändringsdelen. Egentligen. För räknaren, den finns både här och här. Så räknaren är inget bra svar. Utan det är bättre att säga att en initieringsdel där vi sätter ett värde. Ett villkor där vi kontrollerar att värdet håller sig inom. Eller vi kontrollerar helt enkelt. Det är villkor som gör hur länge ska loopen hålla på. För det som kommer sen koden, det är att så länge det här är sant, och här har vi ju boolska värden, true eller false, bara på villkoret. Så länge det är sant, då kommer ju allting upprepas inom loopen och loopa och loopa och loopa. Ja, det där är ett litet F, men det är min handstil som spelar lite skratt. Det är faktiskt meningen att det ska vara ett litet, men man skulle kunna göra det så. Men det är, alltså om man säger, varför jag tycker det kan vara lite bra, att om du när du svarar på frågan till exempel skulle skriva upp själv en for loop och ett stort F, så rätt, det skulle jag inte ge fel, det tyckte jag var, det skulle vara helt okej. För det är mer alltså ren programmeringskunskap. Utan det viktiga, det är att de här delarna på for loopen, de ska man kunna. Och kan man dem, då blir det ju framförallt otroligt mycket lättare att tolka den här koden när man ska analysera och se vad som händer. Men jag hörde på att du var ju med här, hur det ändrar sig sen, och här kommer Johan också. Ska vi få ge honom en strafffråga för han kommer smygande så sent. Men du kommer nog rätt lagom, för jag har egentligen börjat med den första uppgiften där det tog emot för många av er. Ja, nästa rad, det är väl ingen snack om. Men vad säger du, Johan? Det här är väl, det här stadiet har ni passerat för länge sedan. Vad händer här? Berätta.
Vi sätter x till 0.
Ja, svårare är det inte. Och då kan vi alltså, om vi går vidare nu till nästa kille, som jag precis glömde vårt namn på, men jag kan det egentligen. Du, ja, det är exakt du. För att nu är det bara fylla i tabellen. Vad ska jag skriva här i tabellen?
Vi kan börja med i 7.
Ja, visst.
X 0.
Ja. Om ni har en sån här tabell, och sen så handlar det om att följa den här loopen. Och bara fylla i de här. Får inte glömma den måsvingen där heller.
Och sen 8, 0 och 9 då?
Ja, det är frågan i vilken ordning man ska ändra sen. Och jag tror att en del gjorde lite för snabba varv genom loopen. För att frågan är, nu ska vi skriva upp hela. Frågan är i vilken ordning det här kommer att exekveras. Man har ju faktiskt hjälp av indenteringen. För här kommer ju while. Jag tror att vi tar hela loopen först. För att det var ganska många som hade problem med den här frågan. För er som hör via internet så så skriver jag upp koden på fråga 3, men den har ni naturligtvis framför er.
Skillnad om du skulle, två plusen skulle vara efter x.
Ja, det är en alldeles utmärkt fråga. Vem hjälper honom med det? Det står plus plus x. Pre-inkrement heter det på datalogiska språket. Mm. Om jag sätter istället post-inkrement och sätter plusen efter x. Vad är skillnaden? Simon, heter du så?
Lukas.
Lukas.
Alltså själva adderandet efter.
Absolut, visst, utmärkt. Så här, när x är noll här, när vi kommer in här, vår första ändring ska vi göra redan här. Vi sätter x till 1. För att här ändras det direkt. För att då är det så att vi kollar. När plustecknet står före, då betyder det att är det 1 som är mindre än eller lika med 10. Hade plussen stått efter x, då hade det varit kollat om 0 hade varit mindre än eller lika med 10. Och sen ökat från 0 till 1. Men här ökar vi från 0 till 1 direkt. Och sen jämför vi villkoret. För här kommer ju nästa loop. While-loopen. Och då är det så här att här har vi alltså villkoret här. Men vi har även förändringsdelen. För att det här plus plus, det görs inom samma här. Och egentligen, om vi tittar på for-loopens tre delar, initiering, villkor, förändring, så har vi här initiering, sen har vi villkor och förändring på samma gång här.
Men, alltså det du menar, i så fall om det stod ju x plus plus, så andra värdet av x skulle bli 0 igen. Är det så?
Ja, när vi kommer hit, då är det så att om det står x plus plus, då betyder det använd x värde först och ändra sen. Så plussen framför, då betyder det ändra först och använd x-värde sen.
Alltså det menar du där borta.
Ja.
Alltså om det skulle stå x plus plus, då skulle andra värdet 0.
Då skulle jag kollat med nollan. Är 0 mindre än eller lika med 10? Kolla det först. Mm. Sen öka x med 1.
Då blir det 1 i alla fall.
Ja, men att villkoret är inte likadant. Mm. Det spelar ingen stor roll, men det är ett svar på hans fråga. Och den frågan kan komma, ni kan få en fråga där det spelar roll alltså.
Hur var det här med, alltså, om du hade fått ett plus innan, då hade man plussat alltså själva.
Det här att med två stycken plus, det kan man göra bara på variabler.
Aha.
Så att, sen kommer det en lite obehaglig if-sats, tyckte en del här mitt inne. Den kan vi ta med svart. Ja, då ska vi gå vidare då. Och så ser jag Lukas, Annika, Lisa. Och sen kommer jag inte ihåg vad du hette som... Vad heter du som kommer sen där?
Kristoffer.
Det här villkoret. Blir man trött när man ser det här? Men kan du förklara, vad betyder det?
Ingen aning.
Du som kommer efter Kristoffer då? Det kan Katrin.
Ja, jag tror det.
Ja, visst.
Alltså det är lika med noll. Du får inte värdet noll, utan det är bara lika.
Det är en jämförelse, exakt. Och vad är det som är lika med noll?
Det är det vanliga innan.
Ja, och då är det bara återstår. Vad är det här då? Vad är det för konstig operator? Vad säger
alltså,
du?
Det är ju väl att dela värdet x med 5.
Ja. Och vad är det som ska vara lika med noll då?
Alltså,
det är inte en vanlig division för att...
Också... Nej, alltså den som står kvar. För att, alltså, ibland när man dividerar då liksom... Det blir ungefär liksom ett i svar och någonting som står kvar.
Ja, det är resten. Ja. Jättebra. Är ni med på det? För att jag har förstått det precis. Jag hoppas att ni andra också förstår det här. Att X modulus operatorn. X modulus 5. Då är det att om det här vore, om X vore 7 och dela med 5. Vad blir resten då? Nej. Det här tror jag ni gjorde någon gång på lågstadiet. Ja, exakt. 2. Men om det är 10 här.
Då blir det 0.
Och då, när det blir 0, då görs ju det som är här inom. Och det är, ja, det är inte mer än en radbrytning. Och det är ju inget jätteavdrag om man alltså missar det. Men om man ska svara på frågan, förklara också varför, då ska man ju förklara den här konstruktionen.
Men alltså när använder man, eller när räknar man ut det då? Gör man det?
Ja, men han kommer. Vi ska följa hela konstruktionen sen. Om en liten stund bara. Och sen har vi kvar en liten system av print LN här. Lite irriterande saker med radmatning, så att det ska vara lite grann att läsa. Men beter ni er systematiskt, så är det bara att läsa av sen, rad för rad. Det ska vi göra tillsammans sen. Men de här får man inte liksom, för det här är baggisar, det är ju två radmatningar. Men sen gäller det att se hela, för att det som... Berätta nu vad det heter. Vad du är.
Vad ska jag berätta?
Vad du heter.
Jaha, Fredrik.
Fredrik, så var det. För att du var inne på följare här, och då var du lite snabbt tycker jag. Du räknar upp att I ska bli 8 och 9. Men alltså nu ska vi kolla med dig, för jag tror att, undrar mig inte du gjorde precis fel på det när du skrev tentan. För du var ju en av dem som skrev tentan. För att om du börjar här då, ska vi se när du halkar fel. Börja här uppifrån och ta hela koden. Vad händer? Vi kommer in här, vi är en Java-maskin och vi läser av det här. Och vi ska göra det som står här. Kör så långt.
Vi börjar med att göra i och kolla villkoren för det. Och sen förändrar vi.
Nej. För att vi initierar i och sen kollar vi. Är det sant eller falskt här?
Ja, villkor.
Ja, jag bara kollar det. Är det sant eller falskt? Naturligtvis så är det. Ja. Då går vi ner här. Då är det nästa.
Och vi investerar X i radikal.
Vad gör vi sen?
Sen går vi över till varvtappen.
Ja.
Och där så...
Då händer ju det här allra först här.
Ja, precis. Så det är till ökar X och S. Och vi börjar med värdet F. Vi läser av om det är inom tiden.
Vad blir då första utskriften? Om vi tar utskrifterna här.
System of Print.
Ja.
Den blir F gånger.
Ja, och det ska inte vara någon print cellen här, utan det ska vara system print. Ett gånger.
Vilket är lika med 7.
Ja. Ett gånger 7. Lika med 7. Och sen är det ju ett litet mellanrum.
Och sen nästa
sats. Ja, sen, vad gör vi sen? Vad kollar vi sen?
Sen kollar vi nästa sats.
Och det är den här, eller hur?
Vad
tror
du den där
under
då?
Nästa
system. Ja, förlåt, jag skrev allt på en gång. För att det är likhetstecknen som skrivs ut där. Och sen så är det alltså... För att, alltså x gånger i när det står som två variabler. Ja, vad ger det här för resultat? Förlåt, jag kanske ska ta... Det är kanske det vi ska titta på. Vad blir det för av det här? X gånger i när vi har de här två värdena. Det blir den sjuan. Så att det som skrivs ut här. Först så skriver jag ut alltså x. Alltså x är 1. Sen själva gångertecknet, multiplikationstecknet där. Och i är 7. Sen här nere skriver jag ut lika med. Och sen så x gånger i. En sjua. Så att utskriften blir ju så.
En fråga. Varför skriver du inte andra satsen? Eller
vad
fan är det?
Det är nästan bara för att ni ska få någonting att fundera på under tentan. Det är självklart om jag vore så här och skulle skriva. Men ibland kanske det är att i den editor jag har att jag kanske vill inte komma för... Ja, det, men det är helt... Det vore väldigt vettigt att lägga in det samma alltså. självklart. Men att det blir lite svårare att tolka koden på en tentafråga, så därför är det två.
Men varför har de där två om där?
Jo, alltså det här, det viktiga för
alltså.
Det står plus.
Det var ingenting däremellan.
Ja, den här, lilla sista. Det blir väl ingen jätteavdrag om man glömmer förklara den här. Men berätta, vad ger det här alltså?
Utskrift.
Ja, ett mellanslag. Ingen mer. Jo, annars så kommer ju nästa, annars blir det ju alltså för nästa avsnitt, då kommer ju den aldrig, då blir det inget mellanrum, det är bara liksom lägga ett mellanslag emellan nästa utskrift.
Vad händer med I++ därför då?
Ja, det är det som vi kommer inte dit, vi måste följa ordningen för att vi följer koden, vi har bara kommit hit. Hit har vi inte kommit än. Det är där ni gjorde fel på tentan.
Men hur vet ni när vi ska komma dit?
När 7 överstiger. Är det inte så?
Nej, det är inte heller rätt alltså.
Är inte det när 7 inte
underskiger? Alltså, berätta någon, när kommer vi till I++-satsen?
Vänta.
Fredrik är vår huvudchaufför här.
Alltså, alla andra satser ligger ju i tvåsatsen. Tvåsatsen används vid repetition.
Ja.
Man kör igenom hela tvåsatsen. Så när man är klar och till sista system allting, då går man ju upp igen.
Ja. Men innan vi är klara, då måste vi köra. För att sen, vi ska ta en rast om en stund. Jag behöver inte köra alla de här varven. Men som princip så är det att när vi går in här och i är 7, då måste vi köra alla 10 varven av wildslingan innan wildslingan är slut, för att det här motsvarande den målslingan som sitter allra längst ner här, så är det ju att det är först när hela det här varvet är klart, då kommer jag upp, sen kör jag I++. Så att först så skriver jag ut alltså hela 7:ans gångertabell.
En fråga bara. Om det skulle stå plus i, skulle man ta värdet av i direkt i början 8, eller man börjar i alla fall vid 7?
Nej, man börjar med 7. Ja. Man kommer inte i, man gör initieringen, man kollar villkoret. Sen kör man ett helt varv. Sen kommer man upp hit. Och sen kollar man villkoret igen. Så går det. Och då när vi skriver ut de här, 1 gånger 7 är 7, och vi behöver inte träna på 7:ans multiplikationstabell här idag tycker jag. 2 gånger 7, det blir ett mellanslag mellan varje. 2 gånger 7 är 14. 3 gånger 7 är 21. När får jag radmatningen? Hur mycket skriver jag ut innan jag gör min första radmatning? Det säger Lukas. Ja, jättebra. Så att efter 5 utskrifter, då byter jag rad. Och sen så...
Varför då?
Jo, därför att då är, när x är 5, då är x modulus 5, då är resten 0. Då kommer en system av printhällen. Så att 5 utskrifter här. Och sen när jag kommer upp, när alltså x++ sker för varje varv, för jag kommer, jag måste köra hela den här while-loopen tills det här villkoret blir falskt. Så att där, när 6 här, då är det fortfarande mindre än eller lika med 10. Då börjar jag på en ny rad och då blir utskriften 6 gånger 7, det är 42. Och sen tar jag ju och kör klart. Så att när det här blir falskt sen. Ja.
Men du gör en system print, alltså kommer hoppa ett steg varje gång då, att x kommer ju vara, du gör x i 5 varje gång.
Det blir när på 5:e varvet, när x är 5, då blir det en radmatning. Så då börjar jag skriva på en ny rad. Och när du ändå är med här, när kommer den här loopen brytas sen då?
10.
Mm. Och då är det så att när vi är klara, när det är 10, då har vi skrivit ut från 1 gånger 7 är 7 till 10 gånger 7 är 70 på 2 rader. Och sen när vi kommer ner här så blir den här sista system av printellen, då får jag ytterligare en radmatning. Och sen är första varvet klart. Och då kommer frågan igen. När man har kört klart ett helt varv här, vart går jag upp sen då? För det här slutar ju for-loopen. Vad blir nästa steg när det är klart? Vad gör man sen? Nu Fredrik igen då.
Vi går upp och till villkoret på tvåsatsen.
Ja.
Sen kollar jag om min
då läser jag upp det här. Och då är det ju med 8. Och då kollar vi, är 8 mindre än 9 sant eller falskt?
Sant.
Det är naturligtvis sant. Ja, då börjar vi om igen. Så att, har ni räknat upp här att det här x-värdet, det har ju alltså ökat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, tack, ja. Ändra så suddar ni väl ut, eller också tar ni ett nytt papper, eller också börjar ni om. Men då är det ju att när vi kommer på andra varvet i forloopen, då måste ni börja om med att x är lika med 0 igen. Och sen så går man in här igen. Plus plus 6, då är x 1 mindre än eller lika med 10. Ja, det är sant. Och så skriver man ut samma sak igen. Men vad är förändringen den här gången? Vad kommer nästa utskrift, Lisa? Ja visst, samma tjat med åttans gånger tabell. 2 gånger 8, 16. Och här nere då.
Men vad vill du att man ska skriva liksom på den, eller svara på den frågan? Vad är det man ska skriva upp liksom?
Den här utskriften. Mm. Och sen förklarar du att en for loop som fungerar med initieringsdel, villkor, uppräkning innehåller en while loop. Och att,
så du ska förklara liksom vad varje grej gör?
Ja. Och så utskriften. Då är det alla poängen. Men om man tycker att det här är en... Den är ju svårare än de två första frågorna. Visst är den det. Om man tycker att det ser hemskt ut, så att gå in och... Även om... För det första, gör ett försök att få igenom hela koden. Men svara åtminstone på hur är det här med, hur funkar det här med for loop och while loop och hur fungerar konstruktionen. Så får ni en poäng för det. Går ni in och förklarar vad betyder det här med modeler, så får ni en poäng för det också. Jag tycker att en del av er har sett, som verkar reagera så här: usch, vilken svår fråga, den här gömmer jag, den verkar lite äcklig. Och så svarar han inte alls på den. Det är dåligt om man tänker så här: hur ska man bete sig taktiskt för att klara en tenta? Försök alltså svara på så mycket som möjligt på varje fråga. Det är väl tipset. Jag tänkte så här, mitt förslag är att vi tar, eller jag frågar er, ska jag ta fråga 4 och sen tar vi rast? Eller ska vi ta rast redan nu? Hur många vill ta upp i 4 innan rast? Får jag säga? Då tar vi den. Nu är ni i minoritet med andra, så ni får stå ut här. Och dessutom så kommer fråga 4 gå ganska snabbt. Det sista jag säger här om fråga 3, det är för att många var det som, jag vet inte om du var på fel spår eller också var på helt rätt spår, att du försökte liksom köra forloopet för snabbt och räkna upp från 7 till 8. För att det handlar ju om att köra ett helt varv i while-slingan innan man går upp. Därför att while-slingan ligger inne i en forloop. Det är forloopen som är den yttre. Så att en hel del svar hade bara en utskrift från varvslingan, fast man körde två varv i forloopen. Och hur man kommer till rätta med det här och klarar tentan, det är egentligen dagarna innan tenta här, så bokar ni tillsammans med några kompisar ett grupprum på plan 6. Och så tar ni en gammal tenta, så kör ni ett sånt här exempel. Börja, ta först någon riktigt gammal. Det finns någon tenta med en enkel fråga som inte ger så mycket poäng. Så börjar ni med den och sen tar ni en svår från här. Sen får ni ju definitivt poäng på tentan. För det handlar ju lite grann om att träna sig. Och varför har jag med en sån här, som kanske tycker en del av er, underlig fråga? Jo, därför att om man jobbar sen, så kan det vara så här, om ni sitter i ett projekt och så skickar någon in kod, och då måste ni säga, hur funkar det här? Ni måste ju vara lite tränade på att kunna läsa kod och bedöma, vad gör den här koden? Till exempel om ni ska betala en programmerare, det är inte säkert att ni ska jobba som programmerare, så måste ni se, han skriver skräp där han har skickat till mig. Ni måste ha alltså förmåga att analysera kod. Och det är väl så här man tränar upp sig. Men fråga 4 däremot, för er som tycker att det är obehagligt med kod, det här är ju någonting helt annat. Nämligen, Rickard tar och läser upp frågan. Du har en massa. Om vi går ett steg bakåt. Ja.
förklara vad som menas med en överlagrad
processor? Ja visst, tackar. Ja, det är precis vad frågan är. Och då var det väl grovt sett en fjärdedel som inte svarade alls, en fjärdedel som svarade fel, och två fjärdedelar, hälften, svarade rätt på frågan. Och jag ska väl, Charlotte, om du får den här frågan på tentan nu då, med en överlagrad konstruktor, och det är ju två ord, men egentligen allmän fråga till alla här, vilket ord ska man bry sig mest om, överlagrad eller konstruktor?
Överlagrad.
Ja, säg det högre.
Överlagrad.
Ja, för det är det där som gäller, att man förstår vad överlagrad är. Och då, Charlotte, vad är överlagrad? Aj, aj, aj. Kom du så här långt då? Nej. Då är det alltså, det är bra att den här är med på en tentagenomgång. För att de här två begreppen, då handlar det bara, läs på de här två begreppen. För att oavsett, det är väldigt låg sannolikhet att det kommer just den här frågan. Men någonting som berör det här kommer ju definitivt på tentan, det är bara så. Och det är väl så här, har man inte en susning om vad det här betyder, inget av begreppen, hur ska man kunna svara på frågan? Då får man göra som Charlotte och bara strunta och skriva någonting då. Men Charlottes granne där då, som jag kommer inte ihåg ditt namn, jag tror aldrig jag har lärt mig det.
Micke.
Micke. Nej, vi kollar med Lisa då.
Var det inte när man tog ett tid, alltså för ett antal personer, och sen så man tog en ny, så kunde bara tid och antal, alltså om det var flera olika personer.
Ja.
Så kunde man nästa gång bara ta två dagar för att man inte tar en sån.
Du tänker rätt. Det är någon som var ute efter lite mer exakt, kanske skulle ha invändningar, men grundtanken är rätt. Micke fyller på där. Ja, därför att de som har svarat fel, de har varit ute efter att man ska ha någonting som är, för att, vad heter det andra jobbiga begreppet som man kan blanda ihop med överlagring, Katrin?
Jag kommer
ihåg. För att när jag hade den, Johan. Ja, visst. För att när jag hade den här lektionen, Johan var här förra gången och lyssnade, för då sa jag så här, när ni skulle gå och käka lunch, när vi var klara, fundera på över lunchen, vad är för skillnad mellan överlagring och överskuggning. Det verkar som att en del av er pratar om helt andra saker än lunchen. Men de här är lite bedrägliga, därför att de heter så lika. Överlagring och överskuggning. Men, vi ska kolla med Lisa, för hon sa ju rätt på det övriga.
Alltså jag förstod inte riktigt för överlagring.
Det är därför vi ska ta det nu. Vi ska kolla. Om först Lisa berättar vad överlagring är, ska du få berätta om överskuggning sen här. Så börjar Lisa. Olika parametrar när det gäller överlagring. Vi kan ju ta då, om vi har alltså en klass. Vad heter den sen dit ska komma? Jo, vi har en klass. Biograf har vi. Om klassen heter så här. Klass biograf. Lite allmän repetition för inför vad vi ska göra efter rasten. Public class biograf har vi. Hur skriver man konstruktorn då, naturligtvis? Jag kollar hur mycket ni har glömt bort den de senaste veckorna. Olga.
Public biograf.
Det är härligt att du har hållit igång med programmeringen. Jag tror du kommer bli gynnad av det. Du kommer klara tentan, det vet jag. Och ingen returtyp, eller hur?
Nej.
Nej? Det går att klara tentan ändå. Men då kan man tänka sig att här har man som en default-konstruktor. Sen struntar vi, den gör en massa saker här. Den sätter biljettantalet till någonting eller sånt där, vad som helst. Men sen så kommer det alltså ytterligare en public biograf. Och då Lisa, om den har en annorlunda parameterlista, då är det ju naturligtvis att...
Ja, kanske tid.
Vi har en tid T och vi har en plats P.
Ja, kanske en till också.
Ja, gör det inte svårare än att jag får plats på tavlan. Vi tar tid och en tid T och en plats P. Så. Då är det här en överlagring. Men naturligtvis så befinner sig de här metoderna i... För det är också för ett rätt svar här.
Det finns väl i bas. Alltså man har ju redan skrivit in honom i basen.
Ja, de finns i om konstruktorn, den finns i den här klassen biograf. Och överlagring, för att överlagring behöver inte vara en konstruktor, det kan vara även metoder. Men det handlar om att samma metoder eller konstruktorer i samma klass, men med olika argument eller parameterlistor. Här är det inget argument, här har vi två argument. Argumentlistorna eller parameterlistorna är olika. Då är det en överlagring.
Kan du upprepa vad var överlagringen?
Mm, vi tar en gång till.
Sa du samma konstruktorer med olika argument?
Ja, alltså konstruktorerna har ju samma namn. I klassen biograf så heter konstruktorn alltid biograf. Men vi skulle även kunna byta, om man ska ta begreppet överlagring i ett mer generellt, i en mer generell definition, så kan det vara metoder eller konstruktorer i samma klass men med olika parameterlistor. Så jag kan byta här i klassen biograf bara för att kunna illustrera skillnaden med överskuggning. Och sen lovar jag att vi ska gå och köpa kaffe och hämta lite luft allihopa av oss.
Ja, men det blir typ alltså samma
Mm. Men man får inte ge sig ut och cykla loss som många gjorde på tentan och säga att det handlar någonting om att i den ärvande klassen så har man en konstruktor som är överlagrad. För att överlagring, det sker inom samma klass. Det är därför jag ska illustrera det här med om vi har en public...
Men då blir det väl en ärvande klass?
Mix.
Nej,
det är det som är felet. Jättemånga gjorde fel, för många, så jag blev nästan lite ledsen. Public void eller public int kan vi ha. Vi säger att vi får ett visst antal pengar här. Nej, det spelar ingen roll. Vi har int. Och sen har vi alltså visa film, har vi en som heter biograf. Och då kan vi även här ha en, alltså tid T. Och sen har vi en public int visa film tid T plats T. Sen har vi metodkroppar. Ja, de finns. Då är det här en överlagring av metoden visa film. För de heter samma sak och de finns i samma klass. Men de har olika argument. Alltså är det överlagring. Då har vi den jobbiga frågan kvar här. Vad är då överskuggning? Om någon svarar rätt på det direkt, då kan vi gå och öppna dörren och ta rast på en gång. Men det är det vi har kvar. Sen är vi värda rast. För att illustrera det här så kan man ju tänka sig att public class biograf, det är den här traditionella biografen som vi har haft väldigt länge. Sen nu har vi även en public class som börjar bli vanligt, hemmabio. Man sitter och spanar på filmerna via DVD istället. Om man då ska få in det här med överskuggning och visa film, hur ska det ske i de här två olika klasserna? Och vad är överskuggning? Jag tar det själv. För att det är så att då har man precis samma signatur. Man har en public public int is a field. Tid t. Sen gör man en massa krångligt här. Och vi går inte in på koden. Men det är jättemycket saker. Starta projektorn, ladda i filmen och så. Men Iklas hemmabio, som är så här utformad, att den extends, då får vi med det lilla äckliga ordet. Då bara berättar du här, jag kan ta det lite nära här. Extends, vad betyder det här ordet extends? Om jag kör så här, extends biograf. Ja, och man kan även säga att den är väl, ja visst, varken mer eller mindre. Bra, det där. Public int visa film. Här, tid t. Samma signatur, exakt likadant. Men, vad är skillnaden nu när det gäller överskuggning? Hur ligger metoderna när det gäller klasser? Lisa?
Jag tror att det är den som gäller,
för
det är inte barnsklasser som gäller.
Nej, det är den som gäller här nere, för den just precis, den överskuggar. Och hur principen för konstruktionen är att metoder, en metod med samma namn och exakt samma signatur, returtyp och parameterlista, men i olika klasser, då är det överskuggning. Det här är känt ett problem och det är jobbigt att båda börjar på ö. Därför får man poäng för om man svarar rätt på det här på tentan. Men nu ska vi ha rast, eller hur?